Nu ska jag läsa Lukas. Johan blev alldeles förvirrad där, men det gör väl inget att höra saltartexten två gånger, tänker jag. Men från Lukas 17 ska vi nu läsa dagens text. Och där står det, som ni ser, på följande från kapitel 11. 10 spetälska botas. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Jesus rör sig i ett gränsland mellan Samarien och Galileen. Ett gränsområde. Någonstans där så är han på väg in i en by. Och då kommer det 10 män som också lever i ett gränsland. De är spetälska eller har någon form av hudsjukdom. Man brukar klumpa ihop det här och kalla det för spetälska. Men de är i alla fall utvisade från samhället. Och de var tvungna att berätta för människor att de var sjuka. Så att man kunde hålla avstånd. Det känner vi ju igen. Man fick ropa ut att man var spetälsk. De här 10 männen, de hade uppenbarligen fått reda på någonting om Jesus i alla fall. För att istället för att ropa spetälsk när de såg Jesus och lärjungarna komma, så ropar de: Jesus, förbarma dig över oss. Ha medlidande med oss. Jesus har rört vid spetälska tidigare, har vi läst om. Men den här gången så rör han inte vid dem. Utan han bara säger till dem att gå till prästerna och visa sig. Det var nämligen så att det var prästerna som beslutade när man inte fick vara kvar i samhället. Och det var också prästerna som talade om att nu är du frisk, nu får du vara en del av samhället igen. Det vi kan förstå, det är att alla 10 trodde på det Jesus sa. Alla 10 började gå tillbaka. De krävde inget speciellt mer av Jesus än det han hade sagt. De började gå. Och det verkar inte som de blev friska precis på en gång heller. Tänker att de kanske gick tysta i den där klungan och fundera, tvivlade, hoppades. Och så tittade någon på någon annan. Visst hade det börjat bli en förändring. Visst börjar de där stora, fula knutorna i ansiktet krympa. Men visst börjar man få tillbaka känseln i fötterna och i fingrarna. Kanske nöp sig i armen för att känna efter. Men så kanske någon upptäckte att, nej men titta, ögonbrynen börjar växa ut på kompisen. De börjar gå fortare. Kanske börjar småspringa. Och så börjar de planera. Snart får jag träffa mina barn igen. Jag kan få gå tillbaka till mitt arbete som snickare. Jag får träffa mina föräldrar, mina vänner. De börjar hoppas och så börjar de planera. Glädjen var garanterat väldigt, väldigt stor. Och målet var att komma till prästerna så fort som möjligt för att få en bekräftelse på att de var friska så att de kunde få vara en del av samhället igen. Inget kunde hindra dem. Visst låter det ganska troligt att de här 9 tänkte så. Jag tänker att de hann säkert tacka Gud också någonstans på vägen. De märker inte att en liksom saktar farten som kommer efter. Det var han samarien. Och det gör ju inte så mycket. Samarien, det var ju inte sådana man ville umgås med direkt så. Förvisso hade de levt tillsammans under många år. Men nu när de var friska så behövde de ju inte umgås med honom längre. Samarien stannar upp. Han tittar på sina händer, känner efter på kroppen. Känslan var tillbaka. Inflammationen försvann. Han tänkte. Hur kan några ord från en relativt okänd man åstadkomma detta? Prästerna de fick vänta. Samarien vände, sprang tillbaka för att leta reda på Jesus. Han hade redan börjat prisa och tacka Gud högt. Han jublade. Och när han hittade Jesus så föll han ner framför Jesus och tackade för undret. Han var samarier. En som judarna inte ville umgås med. Det är han som kommer tillbaka och ger Gud äran. Den här söndagen då är det tacksägelse och lovsång som är temat. En av texterna som är föreslagna från idag är från första Thessalonikebrevet. Och det är Paulus som skriver så här. En lite provocerande text kan jag tycka ibland. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Var alltid glada. Tacka alltid. Kan inte det vara lite väl magstarkt? Eller? Men jag tänker, om vi tittar lite närmare på den här texten, så handlar det egentligen inte om att vi ska pressa fram någon glädje. Det handlar om är att vi ska luta oss mot nåden. Vi ska vara glada och vi kan vara glada därför att Gud älskar oss. Det är den glädjefulla, fyllda tryggheten som vi kan luta oss mot. Vi kan vara glada när livet krampar därför att Gud älskar oss. Vi behöver inte vara glada för att vi får presenter, att vi har bra relationer, bra ekonomi eller vad det nu kan vara, att vi ser bra ut eller vad det nu kan vara. Vi kan vara glada därför att vi är älskade. Och det är samma sak när livet känns tungt och jobbigt. Vi behöver inte tacka för att vi upplever bekymmer och svårigheter och sjukdom och allt vad det kan vara. Det är inte det vi ska tacka för. Vi får tacka för att Gud är med i alla livets situationer. Även om vi inte upplever det, så har vi löfte på att Gud är med och Gud älskar oss. Visst är det rätt lätt att gnälla eller ta för givet. Mat på bordet, ett varmt hem, vänner, naturen som vi kan få njuta av fritt utan rädsla. Vi får fira gudstjänst tillsammans. Ibland kanske vi säger tack och lov. Ibland kan tårarna komma när vi hör vacker musik, är ute i naturen eller något annat som berör oss djupt. Samarien visste vart han skulle vända sig med sin tacksamhet. Han visste vem man skulle vända sig till när han behövde hjälp. Och det får vi ta med oss. Vi vet var vi kan få vända oss i tacksamhet. Den nu friske samarien hade ett behov att få rikta sin tacksamhet mot någon. Inte bara ta den för givet. Hans tack vände sig till Jesus. Han prisar Gud och tacka. Jag anar att de andra nio var rätt lyckliga de också. Men de missade något. De missar att vända sig till den som hade gett dem friheten och glädjen tillbaka. Jesus. Vi tar rätt mycket för givet. Även när vi har tagit oss igenom mörka, tunga, svåra perioder så glömmer vi ibland bort och vem vi kan vända oss till. De flesta här inne har inte så där våldsamt stora ekonomiska problem, tänker jag. Vi kan ha mer eller mindre marginaler, självklart. Men det är inte många som behöver gå och lägga sig hungrig. Inte någon här inne som behöver gå och lägga sig under en bro någonstans. Vi har en säng. De flesta av oss här inne har lite över. Som jag sa förut, det här med tacksägelsen är ju egentligen en rest från bondesamhället. Eller ännu längre tillbaka. En rest från den bibliska tiden när man talade om tiondegivande. När man skulle ge förstlingen av det man hade fått till templet. Perioder så har vi pratat mycket om tiondegivande. Tittar jag på Bosse bara för det. Kassören här. Men jag är inte så säker på att det är egentligen det vi ska fokusera på, vet ni vad. Även om jag kan tycka ibland att det är en bra fingervisning. Egentligen så handlar givandet om tacksamhet. Allt det vi har fått kan vi tacka Gud för. Det vi har, det har vi fått att förvalta, oavsett om det är mycket eller lite. Jag tror egentligen att det vi har i första hand inte är mitt, utan det är Guds. Inte bara lite grann är Guds, utan det jag har jag fått som gåva. Gud kräver inte, men vi får i tacksamhet dela med oss av det vi har. Oavsett om det handlar om att bjuda in någon vid vårt matbord, ha ett rum i vårt hem, dela med kläder eller pengar, eller tiden i församlingen, eller människor vi möter i andra sammanhang. Att lämna tillbaka i tacksamhet av något som Gud har gett oss. Det är så lätt att annars blir som de här nio. Man är nöjd. Vem vet, vi vet vem som kanske har gripit in i livet. Men det liksom blir inte mer av det. Man håller det lite för sig själv. Lägg märke till att de nio fortsatte vara friska. Men den tionde, den här främlingen, den utstötte, han fick någonting mer. Förutom att han blev frisk fick han möta Guds kärlek. Han fick en beröring för själen också, inte bara för kroppen. Och jag tror och tänker att hans tacksamhet blev till större välsignelse och glädje än de nio som bara gick vidare i livet. De som kanske helst av allt bara ville glömma bort perioden med spetälska. Jag tror det finns en hemlighet i tacksamhet. Inte så att jag tror att du blir rikare, vackrare eller mer populär. Men jag tror att det finns en välsignelse i att tacksamheten fokuserar Du fokuserar på något annat än dig själv. Någonting utanför dig själv. Du vänder dig mot Gud. Och du kan ändra fokus. Vi ska snart fira nattvard. Och vi får, precis som den friske samarien, komma till Jesus med tacksamhet. Vi får tacka för att Jesus genom sin död såg till att öppna vägen rakt in i Guds famn. Och om vi inte orkar tacka för något annat, kan vi tacka för att Jesus såg till att förlåten rämnade. Så att det inte finns några som helst hinder för att möta Gud. Det är att fira nattvard. I den katolska kyrkan då kallar man det för eukaristi. Och eukaristi, det betyder just tacksägelse. Och då passar det väl väldigt bra att vi firar nattvard just på tacksägelsedagen. Vi firar eukaristi.